I den sista delen av programserien från ståltrådspop till stökig rock före jul- och nyårspausen möter du idag Hasse Frantz som under en kort period var sångsolist i The Slippers. Han var också en av de bärande krafterna i Vasas hippaste programbyrå på 60-talet, nämligen Power Production. Min andra gäst är Kurt-Erik Lindqvist som fortfarande spelar aktivt. Kurt-Erik eller Lange som han också kallas berättar om bandet The Royal Babes och hur han så småningom under slutet av 60-talet kom med i dansbandsvängen. Idag ska vi i vårt program prata med Hans Frantz, Hasse Frantz, som många vasabor känner till. Hasse, vad hände då du blev biten av pop- och rockmusik? Vad var det som gjorde att du blev intresserad?
Jag tror nog att det är den vanliga förklaringen att om du själv var i tonåren då hela den här grejen satte igång i England med Beatles, Rolling Stones och det här så var det nog väldigt lätt att fastna för det.
Finns det någon enskild låt eller något enskilt tv-program eller radioprogram som du bra kommer ihåg?
När det gäller radioprogrammen så lyssnar vi ju gärna här på Radio Luxemburg och sen de två svenska kanalerna Radio Syd och Radio Nord som ju inte var riktigt rumsrena så de upphörde ju sen efter någon tid för att sen upptas av Pop 61 i Sverige och Pop 62 som sen blev Rock 63 eller när det nu blev. Det var nog det här närmast som bidrog till det.
Det är många som hade problem att få in de här kanalerna, de här utländska kanalerna.
Jo, jag har förstått det, men jag hade en bra blåpunkt. Där fick man in det.
Och de spelar ju musik som man då inte hörde på finsk radio.
Stämmer. Det var ganska märkvärdigt egentligen när man sen lyssnade på de inhemska listorna så var det mest inhemska låtar. Någon enstaka, möjligen då översatt till finska. Ursprunget var utländskt. I Sverige var ju situationen helt annorlunda.
Nå, då du då hörde någon låt som du tyckte om så måste du åka över till Umeå och till Burmans musik och fråga efter skivan eller hur gick du till väga?
Nu hade hänt det också nu, men vanligare var ju att man gick till Lindros musikaffär här i Vasa och fick ju en del där via och sen också Nordiska Elektriska och Västerlunds musikaffär, det var ju tre stycken. Men om man skulle ha någonting sånt där som inte fanns då så åtog ju sig Lindros musikaffär att beställa från Fatser i Helsingfors. Men till vår stora förvåning så hände det ju ofta att Fatser kände inte till våra önskemål. Det fanns inte. Något senare dök det sen upp för då hade de hittat att det fanns sånt här också.
Var det här tiden för Stockholm Wahlbeck eller undertiden?
Undertiden var det nog, ja.
Förutom att du fick information från radiokanaler så fick du också information från print och det är inte Suosikki jag pratar om nu.
Nej, alltså jag beställde på tidningen New Musical Express från London och det var ju kanske ganska ovanligt den tiden att man fick den i postlådan hem.
Och det vet jag ju att Stockholm Wahlbeck gjorde också och också på Melody Maker. Ni följde med er tid så att säga.
Det gjorde vi.
Nå, om du skulle måste plocka någon grupp eller artist från den här tiden så vilken grupp eller artist skulle det vara?
Nå, det var ju lite knepigt allihopa gillar ju Beatles, jag också. Men sen då de började komma de här Rhythm and Blues-banden, Rolling Stones, Downliners-sekt. Det var bra båda två. Beatles spelade en annan typ av musik än vad de här gjorde.
Den här rhythm and blues-stilen, den representerades framförallt av gruppen Ventons i mitten på 60-talet här i Vasa. Men du kom med i det andra stora 60-talsbandet, The Slippers. Eller hette ni bara Slippers då du gick med?
Nej, nu hette vi The Slippers, ja.
Hur hände det sig att du kom med i det bandet?
No, det var nog ganska lustigt för att jag var och lyssnade på dem någonstans, jag minns inte var, möjligen på ungdomsgården. Och så sjöng man då en engelsk låt och den som då sjöng, jag minns inte vem det var heller, men så det som han sjöng på engelska det var bedrövligt. Så jag kunde inte hålla mig och sa åt Nalle Sjöman som jag kände och som spelade så sa jag att du fan, ni måste ju nog ta fram någon som kan sjunga på engelska. Och så hörde någon annan det och så den här primitiva reaktionen att ja, om du kan bättre själv som hit och sjung. Mm. Och på den vägen började.
Nå, hade du då sjungit tidigare till exempel i körer eller i några andra band?
Nej, jag hade nog bara sjungit för mig själv. Och tyckte nog då att jag kunde sjunga.
Och kunde briljera, du kunde engelska. Killarna var wow!
Nej, inte skulle jag säga det. Men jag tyckte nog bara att sjunga man en engelsk låt så borde det ju låta som om det skulle vara engelskt.
Hur såg sammansättningen ut då du var med i Slippers?
Gitarr spelade så Matti Kemikoski hemma från Uleåborg. Och så hade vi Rauli Toivio på bas hemma från Vapenbrödrabyn. Pentti Valkeakari härifrån stan bodde i Sandviken. Och så Nalle Sjöman och jag. Det var sammansättningen.
Det är ungefär samma sammansättning som finns på en berömd bild i Suosikki, ja. En fin färgbild.
Jag har den här. Jag har nog den i original också, men det där, så här ser den ut, ja.
Tack, här finns en fin text. Maanviljelijät, vuokratkaa tilallenne The Slippers -yhtye. Miksi? Aina missä me kuljemme paistaa aurinko.
Näin on. Näin on.
Och det var så.
Det var nog som en, det var nog Parkkaris påhitte där.
Tapio Parkkaris som jag jobbar med i Radio Vasa. Är det han som har knäppt foto?
Ja, det är det, ja.
Vilket språk kommunicerar ni med?
Nu blev det ju mest finska eftersom merparten var finska. Och så var det där klassiska, du vet, att vi svenska kunde finska men de finska kunde inte svenska. Och Slippers var ju så tillvida lite annorlunda än de här andra kanske, därför att man spelar både finsk musik och annan musik beroende på att tre av gruppens fem medlemmar var finska. Men det där bidrog ju till att vi hade ju spelningar både på finskt håll och på svenskt håll. Så jag vet inte sen då man spelade de här rent svenska låtarna vad de här finska medlemmarna tyckte om dem, men inte var det aldrig tal om det.
Då det gäller Slippers så pratar man ofta om två saker. Man pratar om hur de klarar sig till final i en poptävling och man pratar om deras tivolitider. Var du med på de här?
Jag var med på båda, ja. Vi blev tredje i popbands FM i Helsingfors. Det var ett Åbo-band skulle jag säga som vann och sen ett gäng från Lahtis tror jag. Sen kom vi tredje då. Och Tivoli, det var jag med, men det var jag inte mycket med. Men jag var nog på midsommar Tivoli keikka i Kauhava. Där var jag nog med.
Vad är de starkaste minnen från de här tiderna med Slippers?
Vi spelade med The Renegades på elvan. Och det var stort. Jag kommer ihåg att det var lång diskussion där på förhand om att skulle det vara Ventons eller Slippers som skulle spela med The Renegades. Man skulle kunna tänka sig att det är Ventons för det är mycket närmare deras musik, men av någon konstig anledning så blev det Slippers. Så att de stod på samma scen där som Renegades, det var ganska bra. Och så var det en tid då vi hade en stående bokning varannan vecka på Trean i Jakobstad. Så där var vi och så var vi nog på de här ställena här runt omkring på landsbygden. Plus SÖU hade ju då ett av den här sådana klubbar som hade spelningar. Och där var vi också.
Det var det stor skillnad på att spela på finska landsbygden och i Vasastad eller svenska landsbygden.
Jo, nu är det nog för att på finska landsbygden så där gillar man ju det som var på finska listorna. Plus tango förstås. Och i Vasastad spelar vi nog inte sånt.
Men ni hade flera solister?
Ja, under min tid så var vi bara två. Det var Sakari Pohjoisaho. Jag känner inte till orsaken varför han for härifrån, men han for till Lahtis. Det hände sig sen att han kom tillbaka hit för någon enstaka spelning. Och det där, han hade ju ett sånt där bravurnummer som då gillades av alla finnar i synnerhet, Kaipaan. Den sjöng jag aldrig. Men inte hade vi några andra solister under min tid.
Men vilken sång var din bravur?
No, jag vet inte. Vad jag skulle säga. Searchers-låten When You Walk in the Room.
Hasse Frans är känd också för att ha medverkat i Vasas första produktionsbolag som heter Power Production och han har sparat ett sådant fint reklambrev som skickades ut i tiderna. Och i reklambrevet kan man läsa att Hans Franz har varit aktiv popmusiker i närmare 3 år. Han har arbetat 1 år inom radiobranschen och har god insikt i allt som rör popmusik. Han har bra kontakter med Antti Einio och Finlands TV. Och det här gör att Power Production i stor utsträckning kan köra importerade artister i finsk TV, vilket ju också i reklamavseende är av stor vikt. Är det Hasse, du som har skrivit det här?
Nej, jag har inte skrivit det. Men vi var 3 stycken från början och så kom en fjärde med där. Och jag tror nog att det är någon av de här andra, möjligen Boris Ekman, som har skrivit det här pappret.
Vi ska väl nämna de 2 andra också.
Ja, från början var det Benko Holm och Boris Ekman och jag. Och sen kom Lars-Erik Laka Karlsson med också. Och han var då de facto direktör också sen.
Hur kommer man på att bilda ett produktionsbolag under dessa år?
Ja, det kan man fråga sig. Det kommer jag nog inte ihåg. Vad som var tanken bakom då vi gjorde det. Men vi kom nog åtminstone till det att om vi ska börja importera orkestrar hit, utomlands ifrån, så måste vi ju nog ha någonting att hänvisa till. Man kan ju inte bara prata om enskilda personer, att jag har nu ringt åt dig och nu kommer du. Kanske det skulle ha lyckats också, men lyckats kanske bättre med ett bolag. Och så grundade vi det, men grundandet var ju knepigt så tillvida att vi var ju unga allihopa. Och jag vet inte, om man räknar bakåt, så är jag inte helt säker på om jag själv var myndig, möjligen just myndig. De här 2 andra var 1 år och 2 år äldre än mig, så de var ju myndiga. Så jag funderar nog att den jurist som vi då anlitar för att göra det här anmälan till bolagsregistret, så han måste ju nog ha haft klart för sig att det var okej, för att annars skulle vi inte ha fått igenom det här. Men vi fick ju det och det där. Det funkar bra så länge det funkar.
Men det funkar en kort tid.
Det funkar väldigt kort tid egentligen, och det berodde på det att då vi hade kört ett antal såna här importerade stjärnor från Sverige framför allt, så fanns det ju och finns fortfarande i Österbotten SÖU, Svenska Österbottens ungdomsförbund, som då hade något höstmöte någonstans i Sydösterbotten, och där hade den här frågan tagits upp, och man tyckte att inte det är nog riktigt okej det här att något privatbolag skor sig på sånt här, att det är ju vår uppgift att se till sånt här. Och som en följd av det så slutar vi nog då sen småningom, för vi räknar ju ut att om de vill köra det på det sättet, så kommer det att gå bra för dem. Men vi hade roligt så länge det var.
Och klara er ekonomiskt helskinnade ur det?
Vi klarar oss ekonomiskt helskinnade ur det, men jag har inga papper här. Men vi gjorde nog det.
No, de här killarna, Benko Holm och du, musikintresserade, man kan till och med kalla er för musiknördar.
Ja.
Men de här 2 andra killarna är ju mer känd från business.
De är mer känd från business, men inte var de ju businessmän då ännu. Men att man kunde ju ana sig till att till exempel en Boris Ekman skulle bli en businessman, och det blev han ju. Han var ju sedan mera vice vd för Viking Line också. Och den här Laka Karlsson, så han var ju mera en bohem och lite artist, och han målade tavlor. Hans mor hade ett bolag på Sandögatan, Vasa Nål, som han då också var verksam i på något sätt. Men han hade mycket med de här kontakterna att göra. På något sätt så kände han de här människorna. Så att Laka gjorde en bra insats där.
Ska vi då lite namedroppa? Vilken var den första artisten eller första gruppen som ni hämtade över?
Ja, jag säger sånt som jag kommer ihåg. Alltså, Fabulous Four hade ju Puff the Magic Dragon. Och allt som var stort i Sverige var ju stort här också. Så vi lyckades få över dem hit. Och det där, en sån detalj att jag vet inte vad det berodde på, men 1-3 så hade de inga hotellrum. Så att Boris Ekman sa att de kan nog sova hos dem. Han hade egnahemshus i Vikinga med föräldrarna. Och där logerade också, så att, och så spelade de, men sen har jag svårt att komma ihåg det där riktigt, var de spelade här, men det kommer jag ihåg att de sa så här att de skulle gärna spela i någon större stad i Finland, och det är nog en gång här, och vi sa nu kan vi ju fixa det nu, men ni måste komma ihåg att ni är inte kända där, ni är kända här. Om nu inte minnet sviker mig så det där, ordnade vi en spelning, skulle jag säga, i Tammerfors på Palokuntatalo, tror jag det var. Och de började spela och spelade vanligt som de brukar spela, men de hann nog inte spela mer än ett par låtar förrän någon högljutt påpekat tankoja pojat perkele. Och då fick de ju liksom fortsätta på den lugna stilen och spela sådana slobbare.
Men det band som förknippas med power production i historieböckerna är ju ett tjejband som heter Plummons.
Plummons. Tjejband fanns inte i Finland den tiden överhuvudtaget. Plummons var nog störst i Sverige den gången. Och vi lyckades få hit dem också. Och vi spelade samma dag, åtminstone i Oravais och Närpes. Och så bodde de på Sokos hotell här i Revel Center, där Power Production också hade ett kontor. Så det där, dem hade vi mycket roligt med.
Kontor i Revel Center, ja. Det betyder att ni hade då kassan i skick.
Nå, inte vet jag det. Jag tror att det var ganska mycket så att vi räknade med att det var ju starten det där, och vi räknade med att då vi nu får de här gängerna hit och får inkomster från det, så då klarar vi nog oss. Och vi klarar nog oss också, men gjorde vi någon vinst på det.
No road managers fanns ju inte i Finland på den här tiden. Mm. Alltså en person som åker med bandet eller artisten och ser till att allt fungerar. Men kanske ni övar på det också?
Ja, det hände nog. Vi hade tillfälliga sådana. Någon gång var Håkan Holm, Kraxin, med. Men den som var mera med, i synnerhet på de här spelningarna i Jakobstad, så var Kai Poofs. Sedermera stabil back i sportshockeylag. Och bra sångare själv också. Det hände att han sjöng någon gång Biba Palula, minns jag, på elvan bland annat. Men inte var han någon ständig roadare, men då han var med så var han roadare.
Hörde med dig själv. Var du med och snurrade med de här banden?
Jo, jag var med. Jag körde till exempel Plummons. Det var jag som körde dem till Oravais och Närpes. Vi hade ju tagit så här också från Sverige, och nu har jag igen svårt att komma ihåg riktigt var de spelade, men av någon konstig anledning så spelade de någonstans här på finska landsbygden. Och jag kommer ihåg att då vi kom dit så var det en bom nedfälld där, och så stod det en del sån här ordningsmän, och då de såg bilen komma så ropade de där att Puomi ylös, pillesoittajat tuloa. Och jag minns inte hur deras låtval, hur det gick hem där, men där spelade de, och någon annanstans spelade de också, och de bodde också på det här samma hotellet här i stan. Så att jag har någon gammal bild där sitter och intervjuar den här ena, kanske gitarristen. Och sen var det ett annat band från Sverige, från södra Sverige, men fasen, jag inte kommer ihåg vad det heter. De kom hit med en sån där bred, stor amerikanare. Stor, svart sådan. Jag kommer ihåg att den tiden var det knappast något bältestvång i bilarna, minns jag hur det var med hastighetsbegränsningarna heller, men jag kommer ihåg att jag körde dem någonstans där på Ytämarksleton. Så gick det nog hårt.
Sverige var lite som Amerika för svenska landsbygden här i Österbotten på den tiden.
Så var det, ja.
Jag har ett fint arbetsintyg här framför mig där det står att herr Hans Rune Frantz har varit anställd i vår tjänst från och med den 15 i andra till den 30 i 6 1967. Power Productions direktör Lars-Erik Karlsson. Det var som vi redan pratade tidigare, Hasse, en väldigt kort och intensiv tid. Varför tog det slut?
Nej, jag tror nog att det var det att Svenska Österbottens ungdomsförbund, SÖU, som ju vanligen ordnar danser runt omkring Österbotten och också skaffar dit sina dansorkestrar, de hade någon höststämma i Sydösterbotten någonstans, och så hade den här frågan kommit upp liksom om utländska artister i Österbotten och hur de kommer hit. Och då hade det väl kommit fram sådana här tankar att är det nu riktigt okej att ett privat bolag sköter om sånt där, att det skulle vara naturligt att vi sköter det. Och jag tror nog att det där sen bidrog till att vi avvecklade så småningom.
Vi har redan varit hans inne på att svenska banden hade stor betydelse här i svenska Österbotten, inte så mycket i det finska Finland. Och det här glöms många gånger bort i historieskrivningen om pop och rock. Jag vet ju att du också har kontaktat många finska skribenter om det här. Berätta.
No, den här Markku Veijalainen, som ju var kanske den som var mest i ropet fortfarande också. Så han skrev en bok här som kom ut för, vad kan det nog vara, ett par år sedan. Och jag läste den där och den var ju i och för sig bra. Men jag saknar ju fullständigt uppgifter om Vasa där. Man läste om saker och ting som hade hänt i Uleåborg och Helsingfors och Åbo och vad det nu var. Så jag skrev åt honom ett långt brev och sa att det är nog okej den här boken, men du har nog bort saker och ting härifrån. Och han medgav nog det sen, han skrev tillbaka nog och tyckte förstås att han kunde ha varit noggrannare och han kunde ha tittat på någonting annat än bara de stora städerna, men på något sätt var det typiskt. Inte visste man riktigt vad som pågick här. Och i sådana här frågor så inverkar nog alltid det här med språket. Liksom. Inte bara det att man tar hit svenska band, utan det att en ort i Finland där svenskan går lika bra som finskan och de finska vanligen inte känner till att det är så och hur det funkar, så det är lätt att glömma bort sådana gånger.
Och Mappe Veijalainen är ju inte förstås den enda, utan också de verk som många refererar till exempel Je, suomalaisen rockmusiken historia, nämner just ingenting om Vasa. Samma sak då man skriver om ståltrådseran, Rautalanka-eran, ingenting. Senare på 80-talet så börjar man ju nu förstås ta med några Vasaband och sen förstås Klamydia som då på finska sidan är det överlägset mest kända rockbandet från Vasa, så figurerar ju i böcker om punkrock. Men speciellt när det gäller 60-talet så är det ju radiotystnad.
Ja, det är det. Så är det ju. Ja. Inte var det som de skulle ha visst någonting. Nej.
Men du är fast övertygad om att Vasas betydelse var stor?
Jag är fast övertygad om det, för att den där tiden så, då man följde med de svenska tidningarna, vad det nu hette, Se och någonting i Bild, vad det nu hette, så där var det ju alltid långa referat från de Stockholmsklubbarna, Stockholms inneklubbarna, där det ena och det andra skedde, och där fick man ju också nys om vilka band som var på gång, för man ska ju ha klart för sig att det som vi ser i TV idag varje dag, inte fanns det något sånt inte. Så då vi tog hit sådana här band och de spelade här, så jag skulle nog säga att det var nog så gott som obekanta begrepp i övriga Finland. Men vi var ju medvetna i Vasa om att här är vi nog först. Och jag tror nog att man vågar säga det utan att det är något fel.
När du ser tillbaka på ditt 60-tal så hände det ju mycket på väldigt kort tid. Du var med om The Big Bang, den stora explosionen. Har du något minne som du ännu vill dela så här till slut?
Jag brukar säga så här att inte vet jag vad ungdomarna som idag är i den ålder som vi var då. Inte vet jag vad de gör. Men jag vet att vi hade förbannat roligt. Och jag tror inte att någon generation efter oss har upplevt det där samma, som väl hänger ihop med liksom den här stora pop-explosionen och det här som hände i England, och man skulle helst fara till London till Carnaby Street och man skulle göra det ena och det andra. Det finns det något sånt mera inte. Och så hade vi ett rikt liv med hippor minst varje lördag. Om inte det var i Vasa så var det i Jakobstad, och inte var det där så var det i Umeå. Och så lyfter man lyfter ju på alla ställen. Jag vet inte, gör ju folk sånt mera heller. Så jag vet inte vad de gör, men vi har roligt, förbannat roligt.
Och musiken spelar en stor roll i allt det hela.
Absolut, absolut, ja.
Vår gäst i programmet Från ståltrådspop till stökig rock idag är Kurt-Erik Lindqvist, som också kallas för Lange. Lange, du är fortfarande aktiv. Då vi gör den här intervjun i oktober år 2024 så var du och spelade förra helgen, och då spelade du gammal finsk dansmusik, men det var knappast det som inspirerade dig i början på 60-talet då du började trumma.
Nej, det stämmer nog. Det var nog helt annan musik. cirka 1964 började jag trumma i det där mitt första band. Jag var några klasskompisar i Vasa Svenska Lyceum som bildade en grupp, The Royal Babes. Där spelade då förutom jag själv Peter Häggblom, Ben Hellman, Bror Rönnholm. Vi var bara fyra stycken. Vi höll ju inte på så riktigt länge, men vi hann nog vara med i en orkestertävling och så hade vi kanske några enstaka spelningar.
No, du bodde själv i Smedsby om jag har förstått saken rätt och killarna bodde i Erby Västervik. Hur fungerar träningarna då ni bodde så där långt ifrån varann?
Då det där, jag var ju 14 ja då, när vi började. Så jag cyklade till Västervik från Smedsby. Och Peter Häggblom cyklade från stan, för han bodde ju in i stan. Och vi fick öva där i Västervik bystuga. Någon gång sommartid så övade vi det där i den gamla stora danspaviljongen där nere vid Västervikstranden. Så att det där, sen det där han blev fyllt 15 så blev jag att skaffa en moped och det där, du körde moped dit.
Men hade du trummorna på cykeln och mopeden?
Nej, vi fick ha trummorna där.
Ja, just det. No, men hur övade du hemma då?
Jag hade inte någon möjlighet att öva hemma för att min mamma, så det tyckte inte alls om det, jag började trumma. För att det där han, alltså jag började ju det där han spela piano när jag var 8 år och var 4 år i Kola-institutet. Men att man var inte tillräckligt intresserad av den sortens musik. Och den här min pianolärare så sa att jag hade bra taktsinne, så det där, så då började jag trumma. Och inte hade jag ju några trummor heller det där då vi bildade det här Royal Babes, utan man hade några det där kastruller och någon pafflåda som man hackade på. Men sen köpte jag det där en bastrumma, en virvel och en hi-hat och en cymbal.
Hur blev det just trummor?
Det kan man ju faktiskt fråga sig. En orsak var ju förstås det att det här då som skulle bilda bandet, Ben Hellman och det där och Peter Häggblom, så det där, de hade redan försökt spela lite med sina akustiska gitarrer. Ja, men vi skulle nog kunna bilda liksom ett helt band. Och det där, då kom den här Bror Rönnholm med i bilden. Och det där, ja men hon behöver en trummis. Så sa jag, nu kan jag börja trumma nu. Jag hade aldrig trumma eller visst någonting om. Men så började jag bara lyssna på musik. Att jaha, hur gör de?
Fanns det någon trummis som spelade i de här 60-talsbanden som du gillar speciellt mycket?
No, bland annat den här Shadows-trummisen lyssnar jag ganska mycket på, för vi spelar ju då redan Shadows-låtar.
Hade du någon sån här förebild här i stan då?
Jag tyckte han var jättebra, den här Kai Lindholm. Bong och Billing förstås, var ju en. Och det där, och sen den här Kai Lindholm. Det var nog en trummis till också som det där han, men då jag vet inte vilket band han spelar, men han var en gång där vid Västervik-paviljongen då vi övade där. Och då lärde han mig att visa det här dubbelslagen på bastrumman. För det hade jag inte liksom lärt mig då ännu inte.
Och det var ju på det där sättet man lärde sig på den tiden. Genom att lyssna och genom att träffa folk som då hade hunnit lite längre.
Ja.
Namnet Royal Babes, det skulle ju tyda på att ni var lite yngre än de andra banden. Och jag vet ju att 2 år kan göra stor skillnad då man är tonåring. Men så ni upp till de här andra banden då som redan hade spelat?
Ja, alltså det där nu var ju Ventons och Slippers liksom en förebild i alla fall. Vi såg upp till dem och det där. De var ju jättebra redan då på den tiden och inte kom vi upp i samma klass.
Men ni var med på samma orkestertävling?
Ja, det var vi ju. Och blev tredje.
Nåja, det är fint. Men gjorde ni några spelningar förutom den här orkestertävlingen?
Ja, vi var nog och uppträdde på några ställen och bland annat så det där så, då den där tiden så arrangerade SÖU popkvällar. Och då minns jag att det där i Smedsby så var vi och spelade och uppträdde då på en sån här popkväll.
Var du nervös då det var hemmaplan?
Nå, lite kanske nog.
Varför slutade Royal Babes?
Jag vet faktiskt inte att varför det tog slut. Att hade något att göra med studier och sånt då, att det där. Man hade inte tid. Och kanske vi såg också, ja, att det blir det här till nu.
No, mamma var glad.
Mamma var glad, ja, för att hon skulle vilja, jag skulle ha fortsatt med piano eller börja spela fiol. Och idag så har jag faktiskt tänkt mycket på det där fiol, för att det skulle vara jättelätt att roda.
Ditt trumspelande tog ju inte slut efter att Royal Babes tog slut, utan sen blev det dansmusik. Berätta.
Ja, då blev det dansmusik, och den här samma då Peter Häggblom som var med i det där i Royal Babes, så han det där han hade hoppat in i ett band som hette Corino. Det var dansmusik. Men då blev det liksom skiftningar där. De här äldre killarna där hoppade av och Peter ville fortsätta. Då kom det här Rainer Rosenberg med i bilden. Han spelar orgel. Peter spelar ju bas. Och så skulle det vara några mera gäng. Så det där, alltså, då kontaktade de mig. För Peter kände ju mig. Och det där han att ja, då har vi trummis. Men så skulle vi behöva en gitarrist. Och det där, ja, men vi känner ju Henka Berg. Så Henka kom med då som gitarrist. Och det där, ja, det skulle vara bra med en sångare också. Och då kom Pekka Sihvonen med. Han med sammetsrösten.
Både med Henka och Pekka spelade du sen, senare också i band. Men då ni kom med i Corino så förändrades repertoaren till mera popbetonade låtar.
Ja, det blev nog det. Det var nog som helt annan repertoar då jämfört med gamla Corino. För att det där, vi började nog spela mera sån här poppiga låtar faktiskt. Och det där, jag tror vi var bland de första banden i Vasa som tog upp Creedence låtar. Och så hade vi ju förstås en hel del finska låtar genom att Pekka var finskspråkig. Så.
Men då snackar vi redan slutet på 60-talet.
Slutet på 60-talet, ja. Jag for ju i Armenia 68, kom tillbaka 69. Och vi fortsatte ju nog att spela med det där med Corino. Men då... Säkert var det kanske 1970 så hade vi en bokning till Pörtom med Corino, och den här Vasa-orkestern som hette Vikings ringde åt mig om jag skulle kunna spela med dem också den där samma kvällen, för det var en delad spelning med två orkestrar, och det där så sa jag nu kan jag det där ställa upp, så jag spelar hela kvällen då både med Corino och med Vikings. Och det, så jag hoppade bara in som primavista då bara med dem. Och så gick det väl det där någon vecka. Så det där så ringde från Vikings och frågade att om jag skulle kunna tänka mig att byta band.
Och vad svarade du?
Yes.
För att de hade mera spelningar?
De hade mera spelningar. Och det där så visste jag att både Peter och Rainer skulle in i armén. Så jag skulle ändå ha liksom blivit paus med hela slut med Corino. Så jag hoppade in med Vikings.
Hur den repertoar hade Vikings?
Det var en speciell repertoar. Det var ju också dansmusik. Men det där var ju det där så jättebra det där sångstämmor. För att det där Håkan Nyman sjöng, Svenna Norrgård, bra sångare, Regin Ingo, bra sångare. Så vi hade också lite sånt där spanskt med där vissa låtar. Sen då förstås det där Clark Jakobsson, bra saxofonist.